Och då ska jag läsa evangelietexten för idag som är hämtad ur Johannes evangeliet 14, första till 14 versen. Jesus sade: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa: Herre, visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga: visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? De ord jag säger er, de talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Ty jag går till fadern, och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att fadern blir förhärligad genom sonen. Och ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Tack käre gode Gud för ditt ord. Lägg det på våra hjärtan. Och nu ber vi Herre att det ska vara med Lajsa som ska predika. Amen.
Den här texten som vi har lyssnat till idag, den är ju inte direkt obekant för oss. Men den här gången när jag läste texten så slogs jag ut av några saker. Och det är några saker som sagt som jag kommer att lyfta fram. Men först undrar jag, har någon utav er varit med på någon bussresa? En sån där bussresa, vet ni, som man anmäler sig till och sen kliver man på bussen. Har ni varit med på det? Ja, det är några stycken här i alla fall. Ja. Och det är ju ganska trevligt. Jag har ju ordnat en massa bussresor och lägerresor, så jag vet inte om jag njuter mer än andra. För jag vet oftast hur mycket jobb som ligger bakom det hela innan man liksom kommer iväg. Men jag tycker att det är ganska skönt att åka iväg på det viset. Det är som att lägga sitt liv i någon annans händer. Man liksom bara kliver på bussen och sen kan man släppa allt ansvar och allting. För det är andra som kommer att ta hand om oss på resan. Vi kan bara njuta, vi behöver inte tänka på maten. De kommer att stanna, vi kommer att få mat, vi kommer att få det vi behöver. Kommer att stanna för toalettbesök. Och stannar vid hotellet om det blir övernattningar och allt är ordnat när vi kommer dit. Så det är bara för oss att kliva av och kliva på bussen och fortsätta. Och ibland kan ju schemat vara lite pressat, men då gäller det ju att alla passar tiderna. Och ni vet ju hur det är, det finns alltid några eftersläntrare som är sena till bussen och som man irriterat väntar på och väntar på och väntar på. Men så småningom kommer på att de nog skulle följa med bussen i alla fall. Så de kommer ju med på resan i alla fall. Ja, så vi sitter där och känner oss omhändertagna och reser tryggt fram mot målet. Oj då, nu är det visst så att det ska sjungas här i bussen också. Så det är väl bäst att jag hänger på och jag med då. Ja. Stämmer de här erfarenheterna ungefär med era bussresor? Så där. Ja, precis. Och jag tänkte på det här med bussresan. Att åka på en bussresa och lägga sitt liv i Jesu händer kan ju ha faktiskt många nära och anknytande punkter. Att lägga sitt liv i Jesu händer, han som är vägen, sanningen och livet. Han har lovat att ta hand om oss. Han ser till att vi får det vi behöver. Han ser till att vi får vila, att vi får mat. Att vi, allting är ordnat egentligen i förväg. Men vi måste ju se till också att vi dyker upp så vi hänger med på bussen hela tiden och överlåter oss åt honom. Ja, så kan man kanske tänka. Men det som jag också särskilt den här gången vill trycka på är den intimitet som finns i texten. Alltså det talas om att jag är i Fadern och Fadern är i mig. Så mycket närmare kan man egentligen inte komma. Och Fadern önskar, Sonen önskar att vi ska vara lika nära honom som Sonen är i Fadern. Så nära och så härligt skulle jag vilja säga. Att vara så totalt innesluten i en gemenskap som är befruktad av himlen, det är ju faktiskt ganska fantastiskt. Men vad innebär det då? Vad innebär den här intimiteten då? Jo, den innebär en inbjudan till dig och mig att leva nära Kristus, att vara så nära som det bara går, att vara nära i bönen, att vara nära varje dag i alla våra vardagssysslor, att vara nära Jesus i allt det som vi gör och som vi tänker, och veta att han vill den här närheten, han vill vara oss nära. Birgitta Javari skrev i ett sammanhang om du är långt borta från Gud, vem tror du då har flyttat på sig? Oftast är det väl så att när vi känner att vi har kommit ifrån Gud, så kanske det är vi som har flyttat våra markeringar, medan Gud hela tiden har inbjudit oss att vara och leva i gemenskap med honom. Och den intimiteten kallar oss in i bönen och bibelordet. Och vi kan tycka att det är jobbigt att läsa Bibeln och behöva slå upp det där och läsa. Men tänk så mycket fantastiskt det finns att få i Guds ord. Man behöver bara läsa några verser så upptäcker man att oj, ja, det här var ju fantastiskt. Tänk att jag inte har sett det här bibelordet förut. Och så får man liksom mat till sin andliga människa. Och det är ett sätt för Gud att få växa tillsammans med dig. Det finns några hintar också om hur det här ska gå till. Det står i början, känn ingen oro. Var inte orolig. För många år sedan var jag uppe i Värmland på ett läger, på ett scoutläger. Och jag hade en liten paus där, så jag tänkte att jag drar iväg och plockar lite blåbär. För det var fullt i blåbärsskogarna. Och jag drog iväg och jag kände ju inte de där skogarna så bra, men jag skulle iväg i alla fall. Och så när jag satt där och började plocka lite grann så här, så började jag fundera på hur var det nu man skulle göra om det kommer en älg? Och precis när jag har tänkt tanken så känner jag hur det börjar vibrera i backen. Och jag hör hovslagen som kommer närmare och närmare. Och där sitter jag och undrar hela tiden, hur var det jag skulle göra? Hur var det jag skulle göra? Och så rätt som det är så kommer det tre stora älgar och bara passerar mig där jag sitter, bara några meter härifrån. Och det är ju som sagt var stora och mäktiga djur. Och jag blev så rädd. Jag blev så rädd. Så jag tappade koncepten och jag tappade blåbärna och jag sprang bara rätt in i skogen åt andra hållet, förstås mot var älgarna sprang. Och jag tänkte, vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Och hjärtat slog och det... Och sen när jag äntligen hade sansat mig lite grann så upptäckte jag ju att... Var är jag någonstans? De här skogarna kunde ju inte jag. Men jag hade ju vandrat en del i de där skogarna ändå, för vi hade varit på hajker och utflykter ändå. Så jag tänkte att ja, vi får väl slänga upp en bön lite snabbt så där. Så jag sa bara att god Gud, nu får du leda mig så jag kommer rätt. Och så kände jag bara, ja, vi går åt det här hållet. Och så kom jag mycket väl fram till en liten väg där. Och sen hittade jag tillbaka ganska snart. Och när jag kom tillbaka sen så frågade de, vad har du gjort? Du är ju alldeles vit i ansiktet. Jag var fortfarande lite skärrig så där efter den där stora upplevelsen. Och det är väl typiskt det här. När man blir orolig och när man blir rädd. Ja, vad gör man då? Ja, man bara ränder iväg. Man glömmer bort att titta sig omkring. Och man glömmer bort att fråga människor om det nu hade funnits någon där. Men för oss andra också i olika situationer. När vi blir oroliga och rädda. Då tappar vi alltihop. Och därför är det så viktigt vad han säger. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mina ord. För är vi inte oroliga utan verkligen vågar lita på Gud. Då går vi inte vilse, utan då kommer vi verkligen rätt. Ja, det var en omskakande upplevelse. Men vandringen tillsammans med Jesus är ju inte alls lika omskakande, inte på det sättet i alla fall. Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet, och den vägen kan vi vandra på. Och vi kan våga lägga våra liv i hans hand. Det finns ju en del som är oroliga för pensionen och funderar så mycket. Hur ska jag klara mig nu när det blir mindre pengar i kassan? Men vet ni, kära vänner, jag tror att har Gud varit med oss hela vägen hit så kommer han också att fortsätta förse oss med allt det som vi behöver. Så var inte orolig. En sång som man sjöng på tältserierna för länge sedan, så sjöng man: välj nu, välj Jesus och välj för livet. En bättre vän kan du aldrig få. Jag tycker det ligger mycket sanning i det där. Välj nu, välj Jesus och välj för livet. En bättre vän kan du inte få. Och vi har ju vårat ledord egentligen. Om vi kan påminna oss om ifrån psalm 38 och 2. Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd och min blick ska följa dig. Jag ska läsa ett annat avsnitt ifrån psalm 119. Som också handlar om det här. 119 och 33. Visa mig, Herre, dina stadgars väg. Och jag ska följa den till slutet. Ge mig förstånd att lyda din lag och hålla den helt och fullt. Led min vandring efter dina bud och den stigen går jag med glädje. Vänd min håg till dina lagbud och inte till snödvinning. Vänd min blick från det meningslösa. Skänk mig liv som du har sagt. Håll ditt löfte till din tjänare så kan jag leva i Guds fruktan. Ja, egentligen är Guds ordet fullt utav såna här anvisningar för oss. Visa mig, Herre, din väg, har många bett. Och vi har också kunnat läsa om hur det har gått i uppfyllelse. Var inte orolig, Jesus är vägen, sanningen och livet. Men det finns mer information som jag tycker är intressant i det här sammanhanget. Och det jag också fastnade för, det var de här orden om sannerligen jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn. Sannerligen jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Jag tror att vi har, inte för att jag vill på något sätt förringa det, men ibland tror jag att vi har stirrat oss blinda på att det handlade om bara under och tecken. Men det handlar om under och tecken, det gör det naturligtvis. För det Jesus gjorde var att han vandrade omkring, han undervisade och han gjorde under och tecken bland människor. Så det får vi också be om och vara med om. Men jag tror också att det finns en del andra saker som är inblandade i det här. Något som Jesus gjorde. Och då kommer jag till en sångstrof till. Alla borde känna till, alla borde känna till, alla borde känna till vad Jesus gör. Och han möter människor med kärlek. Det är någonting som är väldigt tydligt i evangeliet. Hur han ser varje människa en och en. Och sådana gärningar ska du och jag också kunna göra. Han möter människor med undervisning. Hjälper människor till rätta, visar, är skarp i vissa situationer och förmanar och letar fram svaret hos den person som det handlar om. Det är också något vi kan göra. Jesus möter människor med en kallelse. Han kallar lärjungarna, men han kallar också andra människor in i gemenskapen med sig. Och den uppgiften har också du och jag. Och Jesus förändrar människors livssituation. Jag tänker kanske klarast på dem uppe i Klara kyrka. Där man har sett så mycket stora förändringar av människor som har levt och bott på plattan. Och som varit fulla av droger. Men där Gud genom ett slag har tagit bort gifterna i kroppen. Ur de här människorna och låtit dem få bli befriade och helade. Så det handlar om att du och jag också kan vara med om att förändra en livssituation för människor. Jesus möter människor med helande till kropp och själ. Ja, faktiskt både och. Han lyssnar och han beder och han gör under. Och Jesus erbjuder människor sitt liv. Och vi ska inte erbjuda människor vårt liv, men vi kan tala om för dem att Jesus har dött för dem. Större under än vad Jesus har gjort ska vi också kunna göra. Sen säger han som kryddan på moset: om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Och därför ska vi vara frimodiga i vår bön. Vi ska vara försiktiga när vi ber för andra människor och lägger händerna på dem. Men vi behöver inte vara försiktiga i vår egen bön för människor. När vi är i stillhet tillsammans med Gud ensamma. Då får vi verkligen vara frimodiga och lägga fram allt. Och vara beredda på att Gud också tar hand om svaret. Jesus säger de här orden i ett sammanhang där han vet att han inte kommer att vara kvar. Men där lärjungarna känner sig oroliga. Och han möter ju dem med orden: var inte oroliga. Men lärjungarna tror att det är slut nu när Jesus lämnar dem. Men Jesus rättar dem och lugnar dem. Det är inte resan som är livet. Det är Jesus som är både resan, målet och livet. Så oavsett vad de än är så är han med dem. Så länge de har sitt liv i sina kroppar är Jesus med dem. Och varje gång det blir svårt att tro utan hans varsamma ledning ber Jesus dem att se på gärningarna. Se på allt ni har åstadkommit. Skulle inte det vara värt att tro då? Amen. Ja, Herre. Vi har kanske lite svårt att alltid hålla oss så fast på den här vägen. men led oss du. Vi ber om kraft och mod att gå den väg som du kallar oss till. Att inte göra avvikelser utan att stå fast och vara modiga. Och tack Gud för att du kallar oss att göra ännu större gärningar än vad vi kan läsa om i ditt ord. Tack för att du går med oss och din kraft följer oss dag för dag. Amen.